Halleluja. Herre, vi bara tackar och prisar dig. Att vi får vara samlade här idag. Herre. Om nåd, Herre. Allting är nåd. Herre. Halleluja. Halleluja. Vi kan inte bara komma här och ramla in och bara ta för givet allting. Gud, allt är din nåd, Herre. För varje stund, varje hjärtslag, Herre. Det är din nåd, Herre. Tack att du möter oss idag, Herre. Tack att din ande får leda ordet, Herre. Låt det bli levande i våra hjärtan. I Jesu underbara namn. Amen. Amen. Halleluja. En del kanske tycker vi har lång lovsång, men det är ingenting mot 9 timmar som det var igår. Eller hur? Och i himmelen kommer vi prisa och lova och tillbe Herren. Evigheternas evighet. Det är något visst med lovsång och tillbedjan. Det tillhör Guds folk. Halleluja. Vi är skapade för att tillbedja. Vi är tillbedjare. Halleluja. Inte först och främst vi ska tjäna, bara tjäna, utan vi är tillbedjare i första hand. Halleluja. Och det är det bästa. Halleluja. Ska jag ha en del bibelställen här som Herren har lagt på mitt hjärta. Halleluja. Jag vill att du ska vara med från början. För att jag kände att det här är en viktig bit. Och du som har hört det innan, du säger amen, jag vill höra det igen. Halleluja. Halleluja. Tack Jesus. Tack Jesus. Och det handlar om hela vår inställning till korset, till blodet, till Gud själv. Halleluja. Om vi läser från början här från första bibelstället, Hebreerbrevet 12, några verser. Så säger Paulus så här, vi tror att det är Paulus, det är inte säkert, det är inte uttalat, men det kan vara Paulus som skriver. När vi alltså har en så stor sky av vittnen omkring oss, låt oss då lägga bort allt som tynger och särskilt synden som snärjer oss så hårt och löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss. Och låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons uppmåsman och fullkomnare, som istället för den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande utan att bry sig om skammen, och som nu sitter på högra sidan om Guds tron. Tänk på honom som måste uthärda sådan fiendskap från syndare. Annars tröttnar ni och tappar modet. Halleluja. Jesus, tack Herre att du uppenbarar det här ordet för oss. I Jesu namn. Vi är på väg mot himlen, eller hur? Det är vårt mål. Är det någon som har tänkt på det? Vi lever inte här för evigt på jorden. Utan vi är på väg mot himlen, halleluja. Sen kommer vi att vara på jorden också i 1000 år. Men vi är på väg till himlen. Vi tror att Jesus kommer snart tillbaka. Och därför är det så viktigt hur vi lever i våra liv. Eller hur? Här så säger han då. Och han säger så här. Att det är en stor sky av vittnen omkring oss. Vad är det för sky? Vad är det för vittnen? Jag tror att det är hela himmelska härskaran. Alla som har gått före oss. På något sätt. Kanske de sitter på åskådarbänken. Och tittar ner. Och hejar på oss. Det kan vara så, jag vet inte. Men sky av vittnen, då måste de på något sätt se vad som händer här på jorden. Men de ser det och så säger han så här. Just därför, låt oss lägga bort allt som tynger. Det är så mycket som kan tynga våra liv. Så är vi svårt att springa det här loppet. För det är ett lopp som vi har framför oss, som man säger. Vi har ett lopp framför oss. Det är så mycket som kan tynga ner. Vi har ju sett tävlingar och... Det är ju ingen som springer med en sån här tjock stålkula fästad med kätting runt benet. Springer på banan, eller hur? Så var det ju tecknad i serie förut. De som satt i fängelse hade en tjock stålkula kättad med i benet och i foten. Det är ingen som springer med sån på löparbanan, eller hur? Men det är så mycket som kan tynga oss som människor här i världen. Det kan vara, ja, det kan vara oro. På livspusslet att gå ihop. Det kan vara besvikelser som vi har haft i våra liv som vi tycker är jobbiga. Vi tänker på det. Det kan vara timliga omsorger. Vi måste ordna det. Måste fixa det. Nu ska vi in med bilen med och laga däck eller vad heter det, med bromsarna och besiktning. Alltså, men det får ju inte uppta hela vårt liv. Men det finns ju sådana timliga omsorger. Det kan vara felaktiga beslut som vi kanske tänker på ibland. Har vi fattat felaktiga beslut och det kommer upp inför oss. Och det tynger oss hela tiden också kanske. Gud vill inte vi ska tänka på gamla saker som har hänt. För att vi kan inte göra något åt det nu mer än att vi lägger det i Jesu händer. Det kan vara relationsproblem och det kan vara mycket som tynger vårt sinne så att det blir tungt liksom. Då säger han ju här att lägg bort allt som tynger, säger Paulus. Om det är Paulus här. Lägg bort allt det här. Lägg det till Jesus. Det bästa du kan göra. Vi ska inte gå omkring och gräma oss. Det står så här. Jag bara läser en vers. Avstå från vrede och låt förbittringen fara. Gräm dig inte. Det för bara ont med sig. Gräm dig inte. Det för bara ont med sig. Man kan gräma sig. Nej, vi får lägga allt till Jesus. Eller hur? Halleluja. Låt ingenting tynga. Tynga våran vandring. Vi har ett lopp att löpa, eller hur? Vi har alla varsitt lopp att löpa. Och så säger han ju också här att lägg bort särskilt synden som snärjer oss. Vad betyder snärjer? Jag slog upp det ordet snärjer. Ja, det står att man har blivit fångad. Man kan ha blivit lurad eller fast i en besvärlig situation. Ungefär som att trassla in sig i ett nät. Eller snarare. Det kan vara en krånglig relation. Man kan snärja in sig i olika saker. Halleluja. Men han säger, låt inte det bli så. Utan vi ska löpa uthålligt det lopp som vi har framför oss. Vi lägger ner allt vid Jesu fötter. Vi lägger ner allting vid Golgata. En del saker kan vi inte göra någonting åt. En del saker kan vi göra någonting åt. Och det kommer jag rika om här också. Vi kan göra saker också som kan bli bra. Halleluja. Men det vi inte kan göra, det lägger vi till Herren. Eller hur? Eller hur? Har ni somnat? Halleluja. Jesus, vi prisar dig. Ja. Se bara på något bibelställe till här. Om du går till Filipperbrevet. Du känner igen de här bibelställena såklart. Men jag kommer ändå läsa i Jesu namn. Filipperbrevet kommer här. Halleluja. Säger Paul, här är det Paulus. I tredje kapitlet så säger han så här. Han hade redan upplevt mycket. Han hade lämnat bakom sig det gamla livet. Han var ju en farisé, laglärd. Kunde lagen utantill. Men han har lämnat av det. Han hade upplevt så mycket av Jesus. Men han var inte nöjd. Han ville ha mera. Så säger han så här i 3:12. Inte som om jag redan har gripet det eller redan nått målet. Men jag jagar efter att gripa det. Eftersom jag själv har blivit gripen. Alltså Guds kärlek har gripit hans hjärta. Bröder, jag menar inte att jag redan har gripit det. Men ett gör jag. Jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför och jagar mot målet för att vinna segerpriset. Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus. Det är så vi bör tänka. Alla vi fullkomliga. Tänker ni fel i något avseende skall Gud uppenbara också det för er. Alltså vi glömmer det som har varit, eller hur? Alltså det är tunga puckar ibland. Jag säger inte det är lätt det här. Men det vi inte kan göra någonting åt. Vi måste bara lämna det till Gud. Lämna det till Jesus. Men så finns det saker vi kan göra. Det ska vi göra. Jag ska gå in på det också. Jag ska ta några berättelser från gamla testamentet som du väl känner igen. Men jag ska läsa det faktiskt, några bibelställen också. För det är viktigt det här. Om du känner till Isak, det känner du till. Han var ju son till, det var ju så, jag menar, Jakob var son. Tillsammans med Esau var de söner till Isak och Rebecka. Och det var ju så att här vid det här tillfället som jag ska läsa. Första Moseboken 27 kan vi gå till. Så var det att Isak, han var gammal. Och han såg inte längre. Hans ögon var skumma. Första Mose. Andra. Halleluja. Då så här. När Isak hade blivit gammal. 1:27. Och hans ögon var så svaga att han inte kunde se. Kallade han till sig sin äldste son Esau. Och sa det till honom, min son. Han svarade, här är jag. Då sa han, jag är gammal och vet inte när jag ska dö. Ta därför dina jaktredskap. Ditt koger och din båge, gå ut i markerna och skjut något vilt åt mig. Laga sedan en välsmakande rätt åt mig, en som jag tycker om. Och bär in den till mig så att jag får äta och sedan välsigna dig innan jag dör. Han skulle välsigna honom alltså. Därför att Esau, han var den förstfödde och han skulle få välsignelsen, var det meningen. Men för att göra, jag ska gå in, jag ska inte berätta, eller jag ska inte läsa allt, för det är flera kapitel. Men jag ska berätta vad som hände här sen, och det vet du ju redan. Men då säger ju Esaus mamma, Rebecka, att säger till Jakob, gå in till Isak. Men du måste jag ska göra en bra rätt som du kan komma in med. Men så var det ju det att Esau, jag tänker på Jesu, men Esau, han var ju luden. Och hur skulle Jakob kunna ordna detta? Men då hade de dödat några killingar, gjorde en middag. Så tog de huden från killingarna och tog på Jakobs hand och hals. Och så kom ju istället Jakob in. För han, det var Rebecka som sa, så får du väl välsignelsen istället. Och när han kommer in då till Isak som inte ser någonting. Och han frågar, vem är du? Ja, jag är Esau. Jag är Esau. Och då säger Jakob, eller Isak, att jag känner inte igen rösten. Men så kände jag på hans hand och kände på att han var luden. Ja, så att han på något sätt trodde då att det var Esau. Så han välsignade Jakob då istället för Esau. Så Jakob fick den här välsignelsen som Esau skulle ha. Ja, men var det så viktigt då? Ja, när man välsignade på den tiden, det blev så som man välsignade. Välsignelsen har en sån makt i sig själv. Och när han välsignade Jakob så skulle det bara bli så. Därför Isak har ju varit en gudsman. Ja, han var ju Abrahams son, löftessonen. Så han välsignade på ett sätt Jakob. Så på ett sätt så lurade Jakob till sig den här välsignelsen. Förstår du? Ja, vi känner till det här. Och namnet Jakob betyder ju egentligen bedragaren. Så han bedrog ju egentligen Esau. Och även Isak såklart. Och sen, ni vet ju det här. När Esau fick reda på, han kom in sen. Och så säger han, ja, här kommer jag med mat till dig. Och ska du välsigna? Men du säger Jakob, nej, det går inte. Jag har redan välsignat Jakob. Så fick han bara en lite mindre välsignelse bara. Men inte den som han egentligen skulle ha. Så att, och Esau, han blev arg. Så han ville döda Jakob. De var ju bröder, de var ju tvillingar kan man säga. Så han ville döda honom. Och när Jakob får reda på detta så säger Rebecka, mamman då, du får fly härifrån. Fly till Haran där min bror bor. Och det var där de kom ifrån från början. Så att han flydde hastigt och lustigt därifrån Jakob, för han visste att han klarade inte av det här. Så att det är en märklig berättelse, men Jakob fick den här välsignelsen. Men så är det så här, när han är på vägen till det här stället för att möta sin morbror då. Det var också att han skulle hämta men skulle få en fru där också. En fru från sin släkt där. Men när han är på väg där, så känner igen det här stället i 28 kapitlet. Så kommer han till ett ställe han skulle lägga sig och sova. Han hade en sten under huvudet. Och då såg han en dröm. Han såg en stege. Det står i 28 och 12. Han såg en stege var rest på jorden. Den nådde ända upp till himlen och Guds änglar steg upp och ner på den. Och se, Herren stod ovanför den och sade: jag är Herren din fader Abrahams Gud och Isaks Gud. Det land där du ligger, alltså han hade inte kommit till Haran än. Jag ska ge dig åt dig och dina efterkommande. Din avkomma ska bli som stoftet på jorden. Och du ska utbreda dig åt väster och öster, norr och söder. Och genom dig och din avkomma ska alla folkslag på jorden bli välsignade. Och se, jag är med dig och ska bevara dig vart du än går. Och jag ska föra dig tillbaka till detta land. Jag ska inte överge dig in till dess jag har gjort vad jag har lovat. Och när Jakob vaknade ur drömmen, ur sömnen, sade han: Herren är verkligen på denna plats. Och så säger han: helig är denna plats. Det måste vara Guds boning. Ja, här är himmelens port. Han hade alltså en otroligt stark dröm på natten. Det var ju ytterligare ett bevis på ett sätt på den här välsignelsen. Så att han blev väldigt tacksam för det. Och så fortsatte han sin resa. Så kom han då till Haran. Och han tänkte väl att han ska då hämta sin hustru där. Han såg en som hette Rakel och han blev kär i henne. Men då var det den här morbrodern som lurade honom lite grann. Han sa att du ska få Rakel om du jobbar i 7 år för mig. Så det gjorde han, han jobbade i 7 år. Det var bara det, när han skulle gå in då till Rakel den natten efter 7 år. Och så vaknade på morgonen, då var det Lea som låg där, den andra systern. Hon hade matta ögon, hon var inte så vacker. Så Laban hade lurat Jakob. Så han fick Lea istället. Ja, så var det då ska du få Rakel också, då måste du jobba 7 år till. Så han var alltså 20 år där. Han som var bedragare, han blev själv bedragen. Men efter 20 år, för Gud har sagt att du ska komma tillbaka. Alltså det är en lång historia detta, men jag ska komma till poängen. Halleluja, tack Jesus. Det är spännande att läsa Bibeln faktiskt. Mm. Halleluja. Så han förberedde då. Och han hade, där han hade varit de här 20 åren, han hade fått många barn. Både genom Lea, bara ett genom Rakel, men genom en annan tjänstekvinna. Och massor med djur då. Han tänkte, om jag ska tillbaka så måste jag på något sätt ge en gåva här. Därför jag tror att under de här 20 åren så skavde det säkert i ens hjärta att jag har lurat Esau. Jag har lurat Esau. Jag måste göra någonting. Jag måste blidka honom på något sätt. Ge honom en gåva. Så han tog fram alltså massor med kameler, kor, getter. Ja, allt vad det var. De skulle gå före och för att liksom blidka honom. Men under den här resan så hände något också väldigt speciellt. Om du går fram till 32 kapitlet. Det är mycket att läsa här egentligen. Men där kom den här punkten i hans liv som förändrade hans hjärta totalt. Därför att han hade gått i sin egen kraft. Han hade lurat och han hade bedragit. Och ja, Gud ska välsigna mig och allt detta. Jag kommer att klara av det. Det kommer att bli så bra allting. Men här fick han möta Gud. Ansikte mot ansikte. Det står så här i 32 och 22. Men Jakob steg upp samma natt och tog sina båda hustrur. Det var ju så på den tiden. Och sina båda slavinnor och sina 11 söner gick över Jabboks badställe. Han tog dem och förde dem över bäcken tillsammans med allt annat han ägde. Och Jakob blev kvar, ensam kvar. Då brottades en man med honom ända till dess morgonrodnaden kom. När han såg att han inte kunde övervinna Jakob slog han honom på höften så att höften gick ur led medan han brottades med honom. Och han sade, släpp mig till morgon, rodnaden har gått upp. Men Jakob svarade, jag släpper inte förrän du välsignar mig. Då sade han till honom, vad är ditt namn? Han svarade, Jakob. Säger han, men du ska inte längre heta Jakob utan Israel. Ty du har kämpat med Gud och med människor och segrat. Och Jakob frågade, låt mig få veta ditt namn. Han svarade, varför frågar efter mitt namn? Och han välsignade honom. Och Jakob kallade platsen Peniel. Ty han tänkte, jag har sett Gud ansikte mot ansikte. Och ändå har mitt liv skonats. Han mötte Gud, men jag tror att det var genom en ängel här. För det står nämligen så i Hosea, står det så här. 12:4, jag bara läser den versen. Ja, han kämpade med ängeln och vann seger. Han grät och bad om nåd. Alltså det var en ängel som var där. Och jag tror det var en kamp, både andligt, själsligt, fysiskt också. Det var en kamp hela natten. Han, på något sätt så ville inte Jakob inte ge sig under Gud. Utan han hade kvar egot själv. Ja, jag ska klara detta själv. De välsignelserna väntar på mig. Men Gud måste möta honom på något sätt. Och han slog honom på höften så att höften gick ur led. Så han haltade ifrån den stunden, Jakob. Så att det var vid Guds tuktan. Gud tuktar oss för att vi ska få del av hans helhet, står det i Hebreerbrevet. På något sätt så mötte och i allt detta som var så fick Jakob verkligen förstå att detta var Gud. Att han bara ville väl, att han ville att han skulle dö ifrån sig själv och ännu mer bara göra sig beroende av Gud. För när han förstod detta, att han hade gjort fel och varit en bedragare, så står det som jag läste hos Hosea att han grät och bad om nåd. Då blev han en annan människa när han grät och bad om nåd. Från den stunden så ändrades hans hjärta. Han fick möta Gud. Halleluja. Han blev helt förvandlad. Och han fick ett annat namn. Jakob, bedragaren, blev Israel. Som betyder, det finns många olika betydelser. En betydelse var Guds prins. Men också Guds kämpe. Ja. Så att han fick ett annat namn. Men han blev framförallt förändrad, förvandlad i sitt hjärta. Han bad om nåd när han förstod att han hade gjort fel. Att han behövde nåden för att möta Esau. Så när han väl kommer då och möter Esau så har Gud även förvandlat Esaus hjärta. Så det står i 33 kapitlet så här, när han kommer då. 33:4, men Esau sprang emot honom och tog honom i sin famn, föll honom om halsen och kysste honom och de grät. Halleluja. Det var en fullkomlig försoning, upprättelse. Men han var tvungen att få möta Gud innan och göra upp med sin synd egentligen. Så han bad om nåd. Och Gud upprättade honom. Han kunde inte komma tillbaka till Esau. För detta skulle alltid vara kvar i hans sinne. Liksom, att han gjorde fel. Men Gud tog bort det. Tvättade honom ren. Amen. Halleluja. Han kunde göra någonting själv. Det gjorde han. Han grät och bad om nåd. Vi ska läsa något mer exempel bara. Du har inte bråttom hem, va? Halleluja. Jag har lite bibelställen kvar. Men jag tycker om Bibeln, eller hur? Den talar än idag. Jag tänkte på David och Saul. Två kungar Och ni känner ju till dem. Och bägge de här kungarna kom ju lite fel i sina liv. Vi vet ju att David, som var en man efter Guds hjärta, Gud utvalde honom. Samuel hade liksom hällt olja och liksom smort honom. Men han gjorde så mycket bra, men så föll han en dag när han såg Batseba. Han var inte med ute och krigade som de andra, utan han såg Batseba. Och det står i andra Samuels boken 11, som badade och han kallade upp henne och han låg med henne. Och hon hade ju redan en man, så han gjorde det så att hennes man blev dödad i kriget. Ja. Det var fruktansvärd synd. Eller hur? Ja, det var det ju. Och Saul då, vad gjorde han för fel? Han gjorde också mycket rätt i början, men han började helt som gå sina egna vägar. Så han, Samuel fick tillrättavisa honom. Och det står i första Samuels boken 15 kapitel. Jag kan slå upp det bara så du ser. 346. Halleluja. Vi ska bara se deras reaktion efter det som hade hänt. Det är det jag vill komma fram till. Saul, han hade inte lytt Gud i de här detaljerna som Samuel hade sagt att han skulle göra. Han hade liksom, nej, han hade bestämt själv, och han visste bättre än Gud. Och så kom ju Samuel till honom här i första Samuel 15. Och så säger han så här i 22 versen. Se, lydnad är bättre än offer. Hörsamhet bättre än feta och baggar. Ty upproriskhet är trolldomssynd, trots er synd av guderi. Eftersom du har förkastat Herrens ord, har han också förkastat dig så att du inte längre får vara kung. Saul sa det till Samuel, jag har syndat genom att inte lyda Herrens befallning och dina ord. Jag fruktade för folket och de lyssnade till dem. Förlåt mig du min synd och vänd tillbaka med mig så att jag får tillbe Herren. Samuel sa det till Saul, jag vill inte vända tillbaka med dig, för du har förkastat Herrens ord. Han hade vid ett par tillfällen inte gjort det Herren hade befallt honom att göra. Och Herren har också förkastat dig så att du inte längre kan vara kung över Israel. När Samuel vände sig om för att gå tog han tag i hörnet på Sauls mantel och den slet sönder. Och Samuel sa till honom, Herren har idag ryckt Israels kungarike från dig och gett det åt en annan som är bättre än du. Och den härlige i Israel ljuger inte och ångrar sig inte, ty han är inte en människa så han skulle kunna ångra sig. Och då säger Saul, visserligen jag har syndat, bevisa mig ändå nu den äran inför de äldste i mitt folk och inför Israel att du vänder tillbaka med mig så att jag får tillbe Herren din Gud. Men detta kom inte från hjärtat, utan han hade sina bortförklaringar. Han hade mer anseende hur han var liksom. Han var mer rädd om sin egen status. Det kom inte från hjärtat att han ville be om förlåtelse. Han var inte förkrossad. Det var däremot David. Han var helt förkrossad när profeten Natan mötte honom. Om du slår upp i Saltaren 51 så möter David Natan här. Och det blir en helt annan typ av förkrosselse. Det står så här i Psalm 51, så skriver David här. När profeten Natan kom till honom, sedan han hade gått in till Batseba, han konfronterade honom. Så säger han, Gud var mig nådig enligt din godhet. Utplåna mina överträdelser. Enligt din stora barmhärtighet. Två mig ren från min missgärning. rena mig från min synd. Jag känner min överträdelse, min synd är alltid inför mig. Det är mot dig jag har syndat och gjort det som är ont i dina ögon. Du är rättfärdig när du talar, du är ren när du dömer. Se, synd är jag född och i synd blev jag till min moders liv. Du vill ha sanning i mitt innersta. Lär mig då vishet i mitt hjärtas djup. Rena mig med isop så att jag blir ren. Två mig så att jag blir vitare än snö. Och så vidare. Hela den här bönen är en sån bön om förkrosselse. Förkasta mig inte. Säg 13 versen. Från ditt ansikte. Ta inte din ande ifrån mig. Och så vidare och så vidare. Så säger han i 19 versen. Det offer som Gud vill ha är en förkrossad ande. Förkrossad och bedrövad hjärta. Det föraktar du inte. Så David hade en helt annan. När han blev konfronterad om sin synd. Han blev helt förkrossad. Förstod att Gud hade talat genom Natan här. Men Saul. Han menar, jag ber om förlåtelse. Ja, jag följer med och ska tillbe. Men det var liksom, det var inte det här från hjärtat. Det var mer, han var rädd om sitt anseende. Så det var helt olika reaktioner. Och det är ju det som Gud vill se i våra liv. När synden har varit svår emot oss. Så att vi blir förkrossade. För Gud är en helig Gud, eller hur? Att vi inte bara kan vifta bort det, men man är liksom, lever som vanligt, liksom, det är väl inte så farligt. Gud är en helig Gud. Han vill att vi ska leva i helighet inför honom. Eller hur? Ja. Halleluja. Tack Jesus. Gud håller på med någonting idag. Han håller på att rena sin församling. Han vill ha en brud utan fläck och skrynkla. Han förbereder för bröllopet redan nu. Halleluja. Vi ska inte ha bortförklaringar när saker händer. Det är så lätt att vi, det var den personens fel. Nej, låt oss vara ärliga. Jag gjorde fel. Man kan känna av det. Alltså, bara enkla saker. Jag och Irene var gifta i 52 år. Och säger jag någonting klumpigt, jag menar om jag blir sur eller någonting, så känner jag det i atmosfären, att det inte är bra mellan oss. Och det får inte pågå i veckor. Utan då måste jag ödmjuka mig. Då måste jag gå till er igen. Förlåt mig att jag sa de här orden. Förlåt mig. Alltså, vi får svälja vår stolthet. Vi får liksom dö ifrån vårt egna jaget. Gång på gång. Det är enda vägen. Gud vill ha förkrossade hjärtan. Halleluja. Han vill att vi ödmjukar oss och söker honom. Han säger så här i första Petrus. Vi kan bara läsa det. Första Petrus brev. Halleluja. Så viktigt här. Halleluja. Första Petrus står det i första kapitlet, 13 versen. Spänn därför bältet om livet och var vakna och sätt ett hopp helt och fullt till den nåd som ska komma er till del när Jesus Kristus uppenbaras. Som lydnadens barn ska ni inte styras av de begär som ni tidigare levde innan ni ännu var okunniga. Nej, liksom han har kallat er är helig, ska ni föra ett alltigenom helgat liv. Det står skrivet, ni ska vara heliga, ty jag är helig. Amen. Vi ska leva i Guds fruktan och så vidare under tiden som vi är här på jorden. Vi ska vara heliga som han är helig. Du vet, i himmelen så sjunger änglarna helig, helig, helig. De sjunger kanske inte första hand att mäktig, mäktig, mäktig. Det kanske de gör också. Men jag tror de sjunger helig, helig, helig är Herren Sebaot. Alltså det är hans innersta väsen alltså fullkomligt ren. Och han vill att vi ska också vara fullkomligt rena. Det är så mycket som kan tynga oss. Det är så mycket som kommer emot oss. Men när vi gör fel, när vi syndar, får vi be om förlåtelse med en gång. Låt ditt hjärta vara mjukt som vi sjöng innan. De här sångerna, det var mycket för den här predikan också. Var mig nådig Gud. Halleluja. Vi behöver hans nåd varje dag. Vi kan inte glida liksom. Ja, vara kompis med Jesus liksom. Det kan man ju vara också. Men vi måste se att Gud är helig Gud. Att vi ska frukta honom, vörda honom. För han är så otroligt mäktig och stor och helig. Halleluja, halleluja. Och i Hebreerbrev 12 och 14 så står det så här. Utan helgelse kommer ingen att se Herren. Utan helgelse. Vi behöver helgas, vi behöver renas. Och det kan vi göra varje dag. Öppna våra hjärtan. Om det är någonting Gud, bara rena mig då. Vi behöver inte leta efter saker. Men om Herren påminner oss. Det där var inte bra du sa till den personen. Det var ingen bra attityd du hade till den personen. Så rena mig Jesus. Rena mig ständigt i ditt blod Jesus. Jag menar det är någonting vi kan göra själva. Men det är saker vi inte kan göra själva. Det lägger vi till Jesus. Vi kan inte gå till det förflutna och bara gräma oss. Men gör vi inte upp med saker och ting så kommer det tillbaka. Hinner ikapp oss hela tiden. Kommer alltid vara där. Därför måste vi göra upp med saker och ting. När det händer. I Matteus 5:8 säger Jesus också. Saliga är de renhjärtade. De ska se Gud. Halleluja. Vi sjunger här. Vi vill se dig Gud. Vad innebär det? Halleluja. Det är att få bara känna hans närvaro. Känna att han är här. Man kanske inte alltid ser honom fysiskt. Men du kan känna honom. På ett sätt se honom. Liksom man ser den osynliga som Paulus sa. Man kan känna och se honom ändå. Även om vi inte ser honom fysiskt. Så kan vi se honom. Han är här. Med två eller tre samlade i hans namn. Där är han mitt ibland dem. Han är här just nu. Halleluja, han är här just nu. Han vill röra vid våra hjärtan. Halleluja, upprätta. Han vill inte att någonting ska få tynga ditt hjärta. Utan min bön inför den här predikan är att du ska få gå den här härifrån idag. Med ett hjärta som är lättat. Halleluja, du får lämna av dig saker som har tyngt dig. Synder, andra saker som jag läste innan som tynger ner oss. Låt det bara läggas i korset. Halleluja. Tack Jesus. Prisar och lovar dig. Halleluja. Åh, vi prisar dig Jesus. Tack Jesus. Ja. Herre, vi tackar dig Herre. Tackar dig för din underbara närvaro just nu, Herre. Herre, du är mitt ibland oss just nu. Halleluja. Du rör dig med din ande. Du uppenbarar saker som vi brottas med var och en, Herre. Nu ber jag, Herre, att vi får lägga ner allting vid dina fötter, Herre. Det vi inte kan åstadkomma i egen kraft. Vi lägger ner inför dig, Herre. Du kan göra, men vi kan göra någonting själva. Vi kan be om förlåtelse om vi har syndat emot dig. Om vi har syndat emot någon annan. Om vi har gjort fel saker. Herre, vi bara tackar dig. Halleluja, du är en helig Gud. Vi kan inte springa ifrån dig Gud. Vi kan inte bara gå vidare, proklamera seger, seger, men ändå. Om vi har synd i våra hjärtan. Det kommer alltid att skava i våra hjärtan. Om vi inte gjort upp med saker. När vi har gjort det, då kommer glädjen, då kommer friheten, då kommer friden, halleluja. Så många som inte är glada, därför att man kanske bär på saker man inte gjort upp med i sina liv. Då försvinner ju glädjen, frimodigheten. Ändå kanske man håller på. Man kanske sjunger till och med, man kanske till och med ber. Men det kanske är någonting som i djupet här som ändå skaver. Jag skulle nog ha bett den personen om förlåtelse. Jag kanske skulle bett den personen om förlåtelse. Jesus, vi bara tackar dig Herre. Herre, just nu, om Karl, om du bara vill spela lite, så tar vi en avslutning här. Halleluja.